Min titel, eller titlen som jeg satt på prekena, heter at han hører oss, og vi hører han. Det faktisk, det ikke bare sånn at det går en vei. Nei, for oss troende, så det også sånn at vi hører fra han, og vi kan høre fra han. Og jeg skal, før jeg slipper på Sandra, så skal vi lese et par vers. I 1. Johannes brev 5, 14 og 15 så står det sånn. Og dette den frimodige tilliten som vi har til ham. At om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt han om. Så det noe med å vite at det har skjedd. Altså nådens grunnlag at alt ferdig. Gud har gjort alt klart for oss. Og han har alt det han og har, det ønsker han å gi til oss. Og så det liksom, klarer vi å ta imot det her. Filippibrevet 2.13 så står det, for nå leste vi om at om vi ber om noe som etter hans vilje, men så står det i Filippibrevet 2.13 at for det Gud som virker i dere, både å ville og å virke for hans gode vilje. Ofte så setter vi en sånn der at for det ikke sikkert at Gud vil det jeg vil. Nei, men vi må begynne å stole litt mer på Gud. Vi må begynne å stole litt mer på at vi faktisk, han virker mye mer i oss enn det vi klar over. Mens i kristen setting så har vi kanskje satt dette litt i bås, og så vi veldig usikre på, det jeg gjør Guds vilje, liksom? Og så tenker vi liksom, det jeg gjør Guds vilje, hvis det noe som utenfor kirkehusets fire vegger? Ja, absolutt. Når vi kommer sammen, så det for å bli oppbygd og se hverandre, og fellesskap med hverandre. Men du vet at noe av Guds drøm, det at du skal lykkes. Nei, det det. For hvis du lykkes, så lykkes Gud. Ja, lykkes Gud, så har ikke han lykkes. Jo, han har lykkes. Men vi kan få sånne rare tanker om at Gud, han så spesiell. Nei, han ikke mer spesiell enn deg. For hvis vi legger sammen alle oss til sammen, så begynner vi å se litt hvordan Gud bare ta mann og kone. Altså i starten, så var Adam alene. Adam, han var skapt i Guds bilde, og han hadde på en måte det totale bildet av Gud. Han var en reproduksjon. Han var en skapning av Gud. Han var både mann og kvinne. Men så tok Gud Eva ut av Adam, og så ble det mann og kvinne. Derfor så sier jeg hver gang når vi vier, vet du, at når to kommer sammen, så blir de ett igjen. Og Guds navn, Gud har både det kvinnelige og det mannelige i seg. Så derfor så er vi alene, så vi halvparten bare, altså. Vi trenger en neste ved vår side. Vi trenger en kvinne ved vår side, og dere kvinner trenger en mann ved deres side. Ikke sant, Stein og Ina? Vi må gi dem en applaus, for de akkurat gifta seg. Og du skal faktisk få lov til å gi en applaus til, for vi har en dame som fylte 66 år i dag. Hun heter Venke, hun sitter der borte. Venke! Gratulerer. Klemmene, det får dere ta etterpå. Elisabeth er også bursdag, men hun tror jeg ikke her. Ok. Sandra, må du komme opp her. Så må du få en applaus også. Sandra Salander, det flott, det rimer. Sandra Salander, hun kona til Rikard Salander. Skal du si litt mer om deg selv før du deler? Ja, ok, vær så god.
Takk så mycket, Lars. Kul att vara här. Känns nästan lite overkligt att jag får stå här. Jag visste inte ens jag skulle bo i Norge för ett halvår sedan, så det är väldigt kul. Jag tänkte jag skulle dela lite om min resa, hur det kom sig att jag och Rickard flyttade till Norge. Men jag kan ju presentera mig själv lite mer. Jag heter då Sandra, gift med Rickard och mamma till Hanna som snart är ett år. Och jag och Rickard, vi har flyttat runt lite i Sverige innan. Jag har utbildat mig till psykolog, bodde vid Örebro, bott på Gotland och sen nu senast så bodde vi i Småland. Och där hade vi skaffat hus och katt och barn och tänkte att där ska vi väl vara. Men så blev det inte. Hör ni mig bra eller? Ja. Okej, så man kan säga att det började lite när jag kom på min mammapermission. Då fick man ju liksom en paus i livet från jobb och en chans att stanna upp och få nya tankar på ett annat sätt. Man kan säga de första kanske 5 månaderna så var det liksom bara att landa i att vara mamma och titta på tv-serier och annat. Men sen så hände något skifte där då jag började längta mer efter liksom undervisning, Gud, Bibeln. Jag hittade gamla kristna böcker som min bästefar hade haft och började läsa dem. Tänkte mycket på vad är tro för någonting. Tron är, vad står det? Grunden för det vi hoppas, en visshet om det vi inte har sett. Alltså det här liksom att tron, det är någonting som verkar i en, det är en rörelse framåt, att gå ut i något man inte har sett än. Det började liksom, någonting började hända i mig. Och jag började längta efter mer i mitt kristenliv. Jag har varit kristen hela livet. Jag har varit pingstvän och nådetroende. Men ändå inte liksom sett så mycket rent praktiskt. Inte det här att få föra människor till frälsning och se helanden och sånt så mycket. Så jag började längta efter mer. Jag började också tänka på att kanske leva annorlunda, starta eget kanske som kristen psykolog. Också att kanske våga bli lite mer synlig som kristen. För innan har jag mest stått lite bakom Rickard och han har vågat vara synlig. Och jag har inte varit lika modig, men det började komma sådana tankar. Men så märkte jag också att det var någonting som skavde lite. Alltså ju mer jag kom in i det här och längtan så började jag också känna att jag hade lite ofred. Som att det var någonting som var lite fel i livet. Och jag visste inte vad. Och jag läste också i någon av de här böckerna där det stod med olika exempel. Folk som liksom hittat sin plats efter Guds ledning och då kände de en slags frid. Och jag började tänka, jag kanske inte riktigt har den där friden då för det kändes inte riktigt så. Det här var också en ganska jobbig period för Rickard. Han mådde dåligt. Man kan nästan säga att han hade en depression. Han hade förlorat en förälder, hade haft svårt med jobb och komma liksom till rätta i Sverige i flera år. Och mådde inte så bra. Så allt det här tillsammans, det byggdes upp i mig. Och så en dag, en varm sommardag i juni, så var jag ute och gick med barnvagnen i skogen. Och så snackade jag lite med Gud och så sa jag det, Gud, livet känns liksom jobbigt just nu, känns vanskligt. Och då var det som att jag bara puff, fick som ett tilltal, ni valde fel hus för 2 år sedan. Ja. Och så var det som att jag bara fick som en bild av ett annat liv som Gud hade tänkt för oss då egentligen. Och så när han sa det så tänkte jag, nej, jag visste ju det egentligen. För när vi köpte hus så var det ett annat vi tittade på där jag hade den här lilla magkänslan då att det var Guds vilja. Men så valde vi ett annat som kändes mer lockande då. Så jag tänkte, jaha, jag skulle ha lyssnat då. Och då förstod jag ju liksom varför det känns fel och att vi varit på fel plats. För han hade tänkt något annat för oss. Vi hade liksom gått miste av lite av hans härlighet då, på grund av ett fel val. Och på ett sätt kändes det lite skönt att höra. För då fick jag en förklaring. Men jag blev ju också förtvivlad. Jaha, nu sitter vi här med fel hus och fel plats. Ja, så jag faktiskt så satte jag mig rakt där på skogsvägen och bad. Och så sa jag, hjälp mig, Gud. Och då direkt så fick jag ska hjälpa dig. Och jag kommer att tänka på när Peter går på vattnet och han börjar sjunka. Hjälp mig, säger han till Jesus. Direkt är Jesus där och hjälper honom. Han är också lite så här, varför tror du inte mer? Så här, men han hjälper honom direkt. Han ber om det. Och så var det för mig också. Så från den stunden så visste jag att han skulle leda steg för steg. Jag visste inte hur, men jag kunde liksom lita på det. Och då var det en ganska spännande tid därefter då. som liksom bebismamma så har man inte så mycket egen tid. Utan jag passar liksom på de korta stunderna jag hade när Hanna sov. Då kastade jag mig liksom på Bibeln och bara satte mig och hade egen tid med Gud. Och tyckte det var jättespännande. Och upplevde att jag fick så mycket ljus i skriften. Och älskade de stunderna bara var i bön. Och kände som att det blev som ett pussel som lades lite mer och mer hela tiden. Men det var också det som hände efter det var att jag upplevde att Gud gav mig som utmaningar. Man kan kalla det lydnadshandlingar kanske. Utan att jag hoppas att det låter logiskt. Så var det så jag uppfattade att han sa saker till mig som jag skulle göra. För andra, ofta. Man kan ju bli lite så här egofixerad när man har problem. Då sitter man mest hemma och tänker på sig själv och vill ha svar från Gud. Men då fick jag istället att jag skulle ge jättemycket pengar till en person. Jag fick att jag skulle hjälpa någon annan som behövde min kunskap som psykolog. Jag beställde biblar som jag gav till mina grannar och andra sådana saker. Och det blev liksom fokus på det då istället för på mig själv. Och jag upplevde att det blev min väg framåt också då, steg för steg. Det var så jag upplevde det. Och det var också som en process i mig att liksom underordna mig i Guds vilja. Nu sa ju du Lars att Gud verkar i oss att vilja. Men det kan också vara skillnad på att vilja och att vilja. Alltså det jag tror att jag vill eller det jag egentligen vill. Som Gud vet att jag egentligen vill och som han vet är bäst för oss egentligen. Så det var gång på gång så fick jag liksom släppa min kontroll. Släppa det här att försöka tänka ut själv. Lösa allting på mitt logiska sätt utan bara ja, vara öppen för att hans ledning är den bästa, inte mitt förnuft. Uppenbarligen vet jag ju inte bäst, det hade ju visat sig, så då var det ju bättre att testa hans väg istället. Och jag var ju också inne i det här att om Gud verkligen finns så vill jag ju få veta det nu, då måste det ju funka och gå i tro. Då måste det ju visa sig att han försörjer oss. Även om jag gör bort pengar så måste han ju hjälpa mig då. Det måste ju funka och liksom gå all in i tron. Det vill jag se nu. Så det fick jag liksom vara om och om igen. Han gav mig en utmaning och jag sa oh, nej. Och så fick jag säga okej till slut. Och så kom då den här känslan mer och mer att vi ska nog flytta någonstans. Men jag visste ju inte var. Och min hjärna är lite sån att jag kan bli väldigt fixerad vid vissa tankar. Så någon dag så blev jag väldigt så inne i tanken att jag skulle flytta hem till Skåne igen där jag kommer från. Då kändes det väldigt rätt och jag började planera och sådär. Och sen blev jag väldigt övertygad om att vi skulle till Stockholm. Och Rickard har stått i kötid på lejligheter där jättelänge. Så vi hade kunnat få en kämpefin lägenhet i Stockholm och jag såg liksom allt framför mig. Och där var jag i när jag då skulle sätta mig och be om Guds vilja kring var vi skulle flytta. Och då hoppades jag att han skulle säga Stockholm. Så här, sker din vilja inte min, men helst på samma sätt som jag tycker i alla fall. Men så hamnar jag då i Apostlagärningarna 1 och 24. Vet ni vad som händer där? Det är när de ska utse den här nya aposteln efter Judas. Och de kastar lott. Och så upplevde jag att Gud sa att jag skulle göra samma sak. Och jag har ju hört att folk sagt att man inte ska kasta lott. Det är teologiskt fel. Men det var det jag upplevde att jag skulle göra. Så jag laddade ner en sån här app på telefonen. Där man kunde skriva in i olika alternativ. Och så kastade den appen lott åt den då. Och då skrev jag ju Stockholm på en lapp och Skåne och Örebro. Och så skrev jag Norge. För det där Norge har ju funnits i bakhuvudet lite hela tiden också. Det har vi tänkt på många gånger innan. Och så testade jag då att klicka på den där appen. Så tänkte jag, jag testar en och det är bara på test. Och så tänkte jag, hoppas Stockholm. Och så stod det Norge. Men så, det var ju bara på test. Så jag tänkte, nu gör jag det på riktigt. Och så bad jag samma bön då som stod ungefär i apostlagärningarna. Herre, du som känner mitt hjärta, visa vilken av dessa du har utvalt. Och så blev det Norge en gång till. Och även om det inte är teologiskt riktigt, så kan man säga att för mig så gav det den tydligheten som jag behövde. Det slog liksom an någonting som jag redan visste i hjärtat egentligen. Gud hade sagt Norge till mig i många år, men jag hade inte lyssnat. Och då blev jag också liksom påminn om det, liksom bara, ja, just det egentligen. Är jag riktigt, riktigt uppriktig så vet jag egentligen vad som är Guds vilja. Han har sagt Norge. Och samtidigt så kände jag lite, nej, inte Norge, det är för långt bort. Och sådär, så jag fick lite kamp. Men jag bestämde mig för att lyda. Jag sa det liksom, jag tror att du vet bäst, jag vill stå till din tjänst. Så gick jag och berättade för Rickard, sa vi ska flytta till Norge. Rickard började faktiskt gråta, för han hade haft det så jobbigt, och nu fick han liksom lite hopp om att okej, nu kanske det blir bättre. Det jag inte visste var att han hade ju varit i Norge en vecka tidigare då, det var i juli, på er konferens. Victoria, Glenn Thomas och Jan-Erik och flera. Och då hade flera frågat honom, ska inte ni flytta till Norge? Och det hade kommit upp. Och så hade ni, Therese och Ole Henrik, hade bett för Rickard att jag skulle vilja flytta till Norge. Om vi skulle till Norge. Och en vecka senare då så sa Gud det här till mig. Så sa vi det. Så då bestämde att vi skulle till Norge. Vi visste fortfarande inte varför eller var i Norge eller vad vi skulle göra där. Jobb, boende. Men vi bestämde oss för att gå i tro. Så vi lovade bort vårt hus som någon skulle få leja. Jag sa upp mig från jobbet och vi började planera flytten innan vi fått jobb eller boende. Och de här dagliga bönestunderna fortsatte. En dag så fick jag som ett tilltal att Gud sa till mig, vägen är jämn och den är rak. Det kommer att blåsa över huvudet på dig. Det kommer att finnas distraktioner på sidorna. Men vägen är jämn och rak. Om du lyckas liksom bortse från allt det där distraherande. En annan dag när jag gick och tänkte för mig själv, men Norge, jag känner inte så många där. Och kommer jag inte sakna min familj och allt det där. Så upplevde jag att Gud sa, Guds härlighet är där. Så du kommer inte sakna någonting. Och hur jag fick de här tilltalen, det var liksom inte att jag satt och bad liksom, snälla Gud, säg något, utan det skedde ofta bara naturligt när jag var ute och gick eller bara satt och umgicks med honom och läste Bibeln och bara var liksom i ro. Sen var det en del tvivel och kamp också, vissa av de här stunderna kändes som att ibland attackerade Satan liksom mitt och Rickards äktenskap, så vi bråkade, attackerade mig fysiskt, så jag mådde jätteilla ibland när jag tänkte på att vi skulle flytta. Men vi fortsatte liksom gå framåt. Och det stämde. Vägen var rak, som Gud sa. Det första jobbet Rickard sökte fick han. Han fick jobbet som gatupastor i Oslo. Vi hittade en lägenhet på Finn som vi tyckte verkade bra. Och då visade sig att Glenn Thomas kände han som ledde ut. Och då kunde vi få den lägenheten. Så 2 veckor innan Rickard skulle börja jobba fick vi ett boende. Då var det liksom fortfarande inte löst. Men då löste det sig. Och vi fick hjälp praktiskt med flytten och städning och allting. Och vi har också fått ekonomiska gåvor efteråt. Så hamnade vi här. Så inom 3 månader efter att jag hade bett Gud om hjälp på skogsvägen, så hade jag hyrt ut huset, sålt katten, sagt upp mig från jobbet, flyttat till Norge. Han hjälpte och han ledde oss. Och han fortsätter ju att leda och visa steg för steg. Och jag fortsätter att längta efter att komma in ännu mer i det här praktiska gudslivet här också. Och är jättetacksam till menigheten och all er förbön och gåvor och allt som ni har stöttat i allt det här också. Det finns mycket mer att nämna, men det var lite av highlightsen på den här processen jag var i somras. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Det herlig å høre sånne stories. Og det ikke bare stories, det er fra virkeligheten. Jeg har følt Sandra og Richard I mange, mange år. Så det var så godt å ha dere her. Så tusen takk nok en gang til deg. Han hører oss. Han hører oss, og så hører vi fra han. Det kommer litt igjennom det vitnesbyrdet som Sandra har delt her nå. Hun skal hjem til barnet sitt nå, så tusen takk. Men at vi faktisk hører hans stemme. Og jeg har lyst til å bare ta tak I et par ting som Sandra nevnte. Blant annet magefølelsen. Vi visste egentlig hva som var rett. Og hvis vi litt ærlige med oss selv der alle sammen, så hvis vi har gått feil, altså, så hadde vi virkelig kjent etter, så ja, men jeg visste jo det. Jeg burde ha hørt på den stemmen, eller jeg burde ha gjort det sånn, eller jeg burde ha gjort det sånn. Og så blir vi jo bedre på dette etter hvert. Men jeg har lyst til å lese et vers. Og når jeg snakker om å høre hans stemme, så akkurat som Sandra sa her, var ikke nødvendigvis liksom du hører høye stemmer. Nei, det inntrykk, det magefølelser, det gjennom andre, og nå hørte vi med lodd her også. I gamle dager så trakk vi sånne mannakorn. Jeg har faktisk en sånn mannakorn-eske enda, og jeg sa det litt på fleip til Trude her om dagen, at I dag skal vi trekke et sånt mannakorn. Det var til noen da. Men jeg trakk en 5-6 stykker da, før jeg var fornøyd da. Ok, akkurat som Sandra også gjorde. Hun trykte flere ganger. Men vi vet egentlig her inne hva som rett. Så Gud, han kjenner jo deg. Han vet jo akkurat hvordan du skrudd sammen. Og hvis jeg tok og intervjuet alle sammen her sånn, og skulle svare på noen spørsmål, og så vil jeg finne ut at vi alle forskjellige. Vi ledes på forskjellige måter. Og det å tenke at det skal kun skje på den måten, da, det blir så enkelt og feil. Men Gud, han kjenner deg. Vi kjenner han, og så kjenner han deg. I Johannes 10, 27-29, så står det. Dette Jesus som sier, mine sauer. Han sier jo først at jeg den gode hyrden, ikke sant? Så da bruker han jo bildespråket med sauer og hyrder og så videre sånn. Mine sauer hører min røst. Det ikke sånn at hvis du går på teologisk fakultet, eller går tre år på bibelskole, eller da skal du lære deg å høre hans røst. Jeg tror vi oftere hører Guds røst enn det vi klar over. Fordi Gud har skapt oss, og han har designet deg. Men det ikke alltid at vi skjønner at det Gud. Det en annen sak. Men mine sauer hører min røst, sier Jesus. Og så sier han, og jeg kjenner dem. Og så står det, og de følger meg. Og så sier han videre, jeg gir dem evig liv, og de skal aldri I evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt dem til meg, han større enn alle. Og ingen I stand til å rive dem ut av min fars hånd. Ikke det sterke vers? Så for det første så vi satt til å høre fra han, og til å følge han, og vi kan være med 100% sikkerhet at når han har gitt oss evig liv, så sier han at de aldri I evighet skal gå fortapt. Dette gode nyheter for folk som sliter litt med Guds bilde sitt og, ikke sant? Gud I dårlig humør I dag, så går det ikke så bra for meg, liksom. Han gir dem evig liv, og de skal aldri I evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Så den frykten for at ting kan gå gærent, da. Jesus, han liksom spenner bein under all den frykten der, sånn. For frykt, det på en måte, ja, det ikke noe vi skal høre på. Men Gud, Faderen, som har gitt dem til meg, sier Jesus, han større enn alle. Først så sier Jesus, ingen skal rive dem ut av min hånd, som Jesu hånd. Og så sier han, min far, som større enn alle. Ingen I stand til å rive dem ut heller av min fars hånd. Det flotte vers. Men det som jeg stopper mest opp ved her, det at vi hører fra han. Han hører oss, og mange tenker sånn at ja, man hører vel bare de som sånn og sånn og så prektige og så videre sånn. Nei, han hører alle. Det står til og med at når Paulus, ursäkta Peter, han var på det tak och så en sån duk som kom ned och så så en sån typ av vision. Och så ledde Herren han via att han sände någon folk och skulle ta med Peter hem till huset i Cornelius. Och så säger Peter när han kommer, för då hade han talat till Peter och så säger han att Gud har hört deras bönner och han har också sett deras almisser. Alltså de hade gett det goda saker och sånt. Och detta var ju icke troende folk. Så Gud hade hört dem också. Så Gud hörer ett vart suck. När det står det att han har ju talat vart hår på ditt hode, så hör han i alla fall vad du ber om. Han hörer stämmen din. De säger också sånt att på samma måte som att öja dina, hvis vi checkar öja deras med såna scanner och sånt, så är det ingen som är 100% lika öjer. Och det samma är fingeravtryck, ikke sant? Så du kan bruka det när du ska betala räkningen din och öppna telefonen din och så vidare sånt. Men så har du också stämmen din som är helt unik. Tänk dig det. Det är ganska gott gjort av Gud att lage 7,5 miljarder olika stämmer. Själv om jag ligner väldigt på min far, så många gånger så när jag var samma med syskonen till Trude, så var det Terje, han som är svåger min, sa hej far din, sa han till mig. För jag hörs ut som faren min och jag började att ligna på nå. Ja ja. Nej, men det var grejt det alltså. Han var okej, vi går vidare. Men stämmen, det är det som är grejen här, att Gud känner ju din stämma och han vet akkurat vem du är. Han vet var du bor. Så Gud, han har designat oss så att han hör, han känner en din stämma och så vill också du känna en hans stämma. Och Rickard, han som är gift med Sandra, han fortalte också en gång att han hade ett syn. Jag måste inte bli skrämt här då, men i förhåll till det här med att det är många typer stämmer i samfundet. Så vad är det vi hörer? Vem hörer vi från? Vi kan alla höra från Gud. Men Rickard fortalte om den här stämmen som han kände igen då. Då var det faktiskt han var på fest. Och så hade plötsligt inte dörren upp. Och så säger en med en hög stämma, så säger han att ja, då får vi besök av djävulen och alla hans demoner. Och det först så idiot är det som har inviterat djävulen och demonerna på denna festen liksom. Det är väl liksom ett så tjukt huvud att de gör det. Detta var en dröm alltså. Ja. Och så i drömmen så kom ju då den här djävulen, väldigt sån flott tøy, fyr gående sån, och så hade han alla dessa här hyggliga tanterna som kom bak. Han, mest han kunde sammanligna med var såna bedhustanter. Ingen må føle sig stött av det, men de var såna söta fina som trippa bak han då. Och så kom det, så först så rakte djävulen ut handen och så säger han att Rickard hade inte lust att hälsa på honom, men så gjorde han det lite motvilligt. Och så kom den första tanten som Rickard säger då. Och så säger den, så tar han tag i handen av hennes, så hade inte lust, men och så går han helt upp på henne och så säger du och jag, Rickard, vi har haft massa kul ihop. Och så nej, han syns det var äckligt. Och plötsligt så huskar han denna stämmen från tidigare i livet som har ledat han på fel väg och så ta dåliga valg då. För stämmer talar. Alltså det är många stämmer i samhället. Men vi kan höra hans röst. Vi vet innerst inne, detta är Gud. Detta vägen, vandra på den. Jag vet när jag har gått fel. Jag vet när jag har tagit någon fel beslutningar i livet. Jag borde ha hört på den stämmen som sa inte gör det eller gå denna vägen. Så och det enda på visa var att han fick ju jagd undan dessa då. Jag måste nästan fullföra den storyn då. Och det var ju att han upplevde att han befalte hon att försvinna, och hur skönt att detta här var ju onda krafter då. Så säger han liksom gå väck i Jesu namn. Och så säger den här damen nej, det tänker jag inte göra liksom. Hur vill inte försvinna? Och så skönt ni inte, men varför reagerar de inte? Varför försvinner de inte? För det står att i mitt namn ska du jaga dem på dörr liksom. Och så snur han sig. Och så liksom snackar med Jesus inne i sig, för han bor ju här inne. Kristus i oss. Du tränger liksom inte tänka att han är långt där ute, han är här inne. Ett suck unna. Och så säger han till Jesus, Jesus, jag befalte ju dessa här att försvinna, men de ville inte höra på mig. Og så plutselig så oppdager han at det kommer en slags sånn der rennende væske. Jeg fortsatt på en drøm her altså. En rennende væske som renner ned i hjertet hans, og så fylles hjertet hans med en svart væske. Og så plutselig så han at det stod på den væsken, så stod det hellig vrede. Sinne altså. Og enden på visa var at når det hjertet hans var fullt med den vreden, så snur han seg tilbake, og så slår han bare sånn lett opp på hodet på denne her, denne tanten da. Og han brukte veldig kraftig uttrykk da, men dra til helvete din jævel, sa han. Og den forsvant rett gjennom gulvet. Med alle barna i kjelleren, det går bra dette, ja. Og så forsvant den gjennom gulvet, og alle disse her plageåndene, de forsvant. Og i etterkant av dette, så det sånn at han skjønte at det av og til så finnes det en harme, av og til så finnes det en vrede, av og til så finnes det et ekstra gir der, skjønner du hva jeg mener? Og da skal vi bruke det mot rett saker. Vi trenger ikke være sinte på Gud, for han vet vi bare god. Men veldig ofte når folk har et feil gudsbilde, og et gudsbilde som ikke harmonerer da, med den Jesus som gikk her nede, så kan vi på en måte bli skuffet på Gud, og vi kan begynne å sende vår harme mot han. Og han tåler det, det ikke det. Men hvorfor skal vi være sint på han, som bare vil oss vel? Hvorfor trenger vi å bruke vårt sinne og vår harme mot han? Det fordi at vi ikke forstår at han bare god. At han har lovt å tale til oss. Han har lovt å lede oss. Han har lovt å være med oss inntil verdens ende. Og han vil oss bare det beste. Så skal vi heller ikke bruke sinnet vårt mot mennesker. Og det lærte jeg Ulf Ekman, vet du. Det var en del på livets ord i gamle dager. Og han sa, rikta ditt sinne mot djevelen, ikke mot mennesker. Hadde en hellig ånd sagt til han. Og du vet, det lett for oss å bli sint på folk. Ikke sant? Mens hva det vi egentlig skal bruke den vreden på? Sykdom. Ondskap. Det står at det Gud hater. Ja, men jeg trodde han bare kunne elske, for han kjærlighet. Ja, men det noen ting han hater også. Og det han hater, det ondskap. Så for det kan ødelegge oss mennesker. Han hater ikke mennesker, han elsker mennesker. Men han hater det som ødelegger oss. Og derfor har jeg også sagt det mange ganger at Gud hater skilsmisse. Hvorfor står det det? Men når folk som har skilt seg leser Gud hater skilsmisse, så leser man med andre briller, og så tror man at det står Gud hater meg fordi jeg har skilt meg. Det ikke det det står. Han hater ting. Han hater skilsmisse, for han vet hva det kan gjøre med oss. Det kan ødelegge oss, det kan skade oss, det kan faktisk gjøre ting vondt for oss. Ikke sant? Hvis det gjør det. Men det mye han hater. Han hater synd. Hvorfor det? Det står ikke at han hater synderen. Men han elsker synderen. Hvorfor hater Gud synden? Jo, fordi han elsker oss. For han vet at synden kan ødelegge oss. Det derfor han hater. Og hvorfor hater han det onde? Jo, for at den onde, djevelen og hans håndlangere, de tjuver. Jeg får kanskje ikke ukentlig, men ganske ofte både mailer og meldinger på telefonen min, Messenger, som sier at de skjønner ingenting. Hvorfor den døde? Hvorfor døde det mennesket der i kreft, så ung? Senest her i går så jeg en som jeg kjenner som var 30 år, som døde i kreft. Hvordan kunne Gud tillate det? Vi sto jo tro for at han skulle bli helbredet, og så videre. Sånn. Så det mange ting vi ikke alltid kan forstå. Men Gud ønsket vel ingen å dø. Det det første vi må merke oss. Men det finnes en tjuv, si tjuv. En tyv på sånn bokmål, men tjuv på Nannestad-dialekt. En tjuv, han ber ikke om tillatelse for å bryte seg. Ellers hadde han jo ikke vært en tjuv, da hadde han jo vært en lovlydig mann. Nei, en tjuv, han spør ikke om lov for å bryte seg inn i huset ditt. Jeg med på tanken? En tjuv trenger ikke å be om lov. Han ber ikke om lov, for han en tjuv. Djevelen en tjuv. Jeg prater veldig lite om han, så nå var det til deg i kveld. For hva det jeg prøver å si? At en tjuv, Det är han på måte som du har fått autoritet och makt till att ta tag i. För Gud hörer oss. All makt är gitt mig, säger Jesus. Och den har han gitt till oss för att vi ska få lov att identifiera vilka stämmer ska vi avslöja i vårt liv. Vad är det som drar mig ned? Vad är det som håller mig tillbaka från att leva ut Guds gode vilje? För som vi startade med att läsa i starten av mötet. Så ska finna vers igen. Så står det, för det är Gud som virker i er både att vilja och att virka för hans gode vilje. Men som Sandra sa här, så kan vi känna att någon gånger så tror vi att ja, men det var denna vägen. Men innerst inne så vet vi vad som är rätt. Fordi vi hör från han. Han hör oss och så hör vi från han. Amen. Så vi ska bruka vårt sinne, vår vrede mot sjukdomar, mot ting som har kommit emot dig. Det kan vi göra. Vi kan faktiskt bruka stämmen din, för den registreras i det andliga. Når telefonen min klarar att skilja på att jag snackar och någon annan snackar, för jag säger jag trycker bara på en knapp och så säger jag ring Trude älskling, säger jag. Så säger Siri ringer Trude älskling. Och så svarar Trude andra änden efterhvert. För att det är någon som det är en stämme. Den registrerar min stämme. Gud registrerar din stämme och i det andliga så blir också din stämme registrerad. Så därför så vad du tror och vad du säger är faktiskt viktigt. Jag läste andakt för någon vänner av mig idag till som hade ligget över. Och där var det vi är som Gud, vi är skapt sånt som Gud är. Vi är hans, skapt i hans liknelse, i hans bilde. Och han talte och han böd och så skedde det. Han sa bli lys och så blev det lys. Och så vidare och så vidare. Så när jag tror och talar och brukar sinne mitt, vreden min mot rätt saker, inte mot Gud, inte mot människor. Och så är det en tid för att kanske tala och säga för att det är människor. Det är inte det jag säger. Men det är först och främst ondskap, djävulskap, ting som plagar dig, ting du vet plagar dig, ting du vet håller dig nere. Det ska vi identifiera och så ska vi kutte av den strängen, för att säga det sån. Vi har en vision här på detta stede. Vi har talat ut att detta är ett hälsohus. Och när vi började att tala ut det, så var det många som blev sjuka, vet du. Men det är en gång sån att vi har sett i de senare tida så har folk bara varit på möten här och de har upplevt sig att bli friska. Enten de har blivit bett för eller inte. Så det är ett land det att törre och tala ut ting i livet ditt. Törre att se ut, nej, nu är det slut. Det är inte så länge sedan vi hade en tisdag här nere. Vi bad för en som har slitit med smärtor i kroppen i årvis. Så bad vi talte till det. Och när hon hade fått satt sig tillbaka på platsen sin, hon checkade sig lite och kände att det var lite bättre. Så säger jag får så lust att ropa eller skrika, tror jag sa till och med. Och säger ja men kör på, sig ja, då var vi bara känt folk stort sett där. Så hur reiste sig på så nu är det nok. Så alltså om den här sjukdomen då, hur brukte sin kraft och sin vrede då, för att det är alltså det går an att bli fed upp och vara fed upp allt jag på sig. Och du kan bli sint på rätt måte. Och hur brukte sin auktoritet och talte till de smärtorna, nu vara färdig med det här. Och vet du vad som skedde? Du har varit frisk efterpå. Ja, stämmer inte det, Roy? Ja, och hur fortalt om det uka efterpå? Så det är ett eller annat. Vi är skapt i Guds bilde. Och när vi, han hör oss, men han också registrerar och talar till oss. Och när vi brukar vår stämme, så är det faktiskt, det går ut i det usynliga och så skapar det du nämner. Hvis du tror på dina ord, hvis du tror på att det du säger ska ske, så ska det ske det akkurat eftersom du tror. Och det jag säger att jag som du, ja, gitarr fall ned. Så tror inte jag på det. Jag tror inte att det kan ske. Jag kommer inte på något bättre. Lys blir rött. Ja, nu kunde jag fått hjälp av Jens då, men alltså jag tror inte att det sker utan att han skruvar på lyset. Så det är ett eller annat att vi är i ordet, vi lever i ordet. Vi håller oss till han och så vet vi vad som är efter hans vilja. Och du vet vad som är rätt i livet ditt. Och det gör vi alla samman. Därför så kan vi ta auktoritet över det. Så det var väl egentligen det jag hade lite på hjärtat till dig idag. Det vi ska göra nu. Vi ska lovsångarna kan komma fram igen och så ska vi bruka någon minuter på slutet här nu. Så ska vi lytte in. För jag tror att detta kan vara ett sånt typ av möte. Att Gud, han har prövat att tala till dig. Han har talat till dig många gånger också. Men inte tänk att det måste vara en hörbar stämme. Jag har aldrig hört en hörbar stämme. Och någon gör det, men de flesta av dem hamnar på dikmark och sådana städer. Ja, uffa mig. Och jag säger inte att det går an. Men vi måste göra det för komplicerat. För Gud är ond. Hör nu. Gud är ond. Och hur tror du han talar till dig då? Till din ond. Och din ond har en stämme. Vi kallar det för att både lovsynge och tala i onden. Tungetal eller och så vidare. Sånt. Men där kommunicerar vi med Gud. Gud är ond. Han är ondens far. Och han talar till dig i din ond. Därför så kallar man det för magefölelse ofta. Så denna magefölelsen och bli god på det. Och jag tror att Gud ska tala till någon av er här ikväll. Och det ska vi göra till lovsang. Vi ska göra det till, i tillbedelse. Är det lättast att sitta eller stå? Det tror jag faktiskt du ska få lov att välja. Hvis du syns det är naturligt att gå lite runt här, så ska du få göra det. Hvis du syns det är lättast att ta emot och höra och vila och sitta, så ska du göra det. Och för dig som må stå, du ska resa dig upp.